Ja, hej och välkommen till älsklingsboken. Till mig, Margareta, och
mig, Sigrid.
Ja. Idag, Sigrid, har ju vi tagit på oss någonting som känns nästan lite för mycket. Har vi tagit vatten över huvudet, tror du? Vi ska prata om kokböcker. Ja. Och hur mycket kokböcker finns det inte? Hur mycket som helst? Det kommer mer än en om dagen.
Det kommer 400 om året till Sverige.
Ja.
Ungefär.
Men vi vill ändå ta upp det ämnet och prata lite grann om kokböcker. Man har ju, och skulle man göra något urval? Och jag vet inte, Sigrid, hur vi ska göra här nu. Om vi ska se vilken hög du har här. Och jag har också en hög. Vi har 25 minuter på, Sigrid. Så att vi får varva lite här.
Jag vet det, Margareta. Ja. Och jag kommer ihåg att faktiskt, det här, när jag sa så här, jag tycker vi ska prata om kokböcker, så såg du lite frågande ut. Det gör man ju ofta först när det är någon som kommer med en idé. Ja, och sen så bestämde vi att vi skulle få ta med, vi skulle bara ta upp 3 kokböcker. Ja, och så åkte jag hem och tittade och upptäckte att jag hade ju minst, jag vet inte, 30. Framförallt har jag väldigt mycket små häften. Och sen har jag gamla kokböcker jag har tagit när släktingar har haft i sina hyllor. Och så. Och sen blev jag väldigt engagerad i det här ämnet. Så att nu har jag med mig idag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kokböcker. Men jag skulle kunna ta med mig ännu fler.
Ja.
Det är bara det att en del är så stora och tjocka. Och har ju dem i ryggsäcken och så. Ja, men nu ska vi inte bara prata om att det är mycket kokböcker, utan nu ska vi också tala om vilka kokböcker vi har tagit med och varför.
Ja.
Men, det var så det var,
ja,
eller hur?
Men kan inte jag få börja med en bok som inte är en kokbok?
Absolut.
Alltså det känns lite konstigt. Men
vad är det då?
Jo, det är Sara Danius. Ja. Hon har skrivit en essäsamling som heter Husmoderns död och andra texter.
Ja.
Men den första texten där handlar alltså om husmoderns död. Hon gör anlägger ett könsperspektiv på det med kokböcker. Hon menar att kokboken, de första kokböckerna, de vänder sig till en husmor. Och sen har det utvecklats.
Men hon, och sen dog husmodern.
Ja, hon menar nog det. Att sen dog husmodern i alla fall i de här böckerna. Och hon gör något roligt. Hon jämför recept från Bonniers kokbok 1960 med den som kom 2010. Alltså de gav ut den 2010, ett 50-årsjubileum, så det är 50 år. Och sen har det kommit ut 2 böcker däremellan där de hade justerat recepten lite grann. Men alltså det roliga är att 1960, när man skulle få ett recept på kokt ål med ris och curry, då får man först en beskrivning av hur man ska ha döda ålen. Och hur man då behöver massa olika redskap. Man behöver både hammare och spik och klubba. Och det finns väldigt informativa bilder hur man då ska göra. Vill man göra en hummer amoriken, vilket tydligen var ett väldigt populärt recept, lite lyxigt, då får man veta att det är mycket viktigt att man klyver hummer levande. Ja, och så får man instruktion hur det ska ske. Och så får man, ja. Vill man göra en terrin på hare, då ska man, ja, haren får vara död när den kommer, men den ska flås. Och då får man instruktion hur den flås, hur man ska göra. Då ser man av husmors händer som flår de här haren. Så det var väldigt från grunden, kan man säga, den här gången. Och sen har hon gjort en jämförelse hur de här recepten sen justeras lite grann i de mellanliggande upplagorna för att 2010 utgå nästan helt. Alltså det är ingen som pratar om ål idag i år. Nu får man ju inte ens fiska ål, så att, men nu ska man ju inte äta ål. Och, så att det där visar på hur samhället har förändrats också. Alltså vad som har hänt. Och hon menar då att nu är liksom männen tillbaka i köket. Och då, hon skriver så där att ja, det kanske inte är så konstigt att Moberg plötsligt har en bok där han jagar och tillagar vilt. Alltså de är tillbaka på något sätt, fast då med något manligt perspektiv. Så var hennes. Jag tyckte den är väldigt rolig. Jag tyckte den sa så mycket om, alltså vad som har hänt i kokböckerna under många år. Alltså.
Jag har faktiskt hemma den här Hagdals kokbok, Kokkonsten heter den. Eller som vetenskap och konst. Och den är från 1898. Och en sån där klassiker, jag har inte med den. Men pytte, över 1000 recept med pyttesmå bilder. Så visst, man historiskt tittar tillbaka så var det ju en viss typ av rådgivning hur man skulle göra helt enkelt. Och jag kan gilla det där som det står i den. Jag har letat efter ibland hur man styckar saker och ting. Eller man står med kotletter, vill man ju veta var på grisen fanns det. Mm. Ja, men det har ju varit där länge.
Ja, men det, jag tycker, det kan man fortfarande hitta tycker jag. Eller ja, nu har jag läst så många nya kokböcker i och för sig. Men jag har ju Bonniers kokbok från 2010. Där kan man se sina styckningsschema fortfarande.
Ja, jo. Det som jag upptäckte när jag grävde bland alla de här kokböckerna nu då, det var ju att jag skulle kunna skriva min biografi och antagligen alla andra människor med utifrån vilka kokböcker jag har i min hylla som jag har utgått ifrån eller som har inspirerat mig tycker jag. För jag är dålig på att följa recept, jag gör ofta lite som jag vill. Men jag blir inspirerad av vissa böcker och sen har jag tagit, nu de sista veckorna har jag frågat folk, ja, vilken kokbok och de flesta människor är väldigt sådär. Och den boken. Och där är det en man som heter Carl Butler som återkommer ofta. Och det tror jag att det, precis som du sa, att han kom. Han var liksom lite manlig sådär. Han skrev i Svenska Dagbladet och han hade ju rest mycket utomlands och jobbat som purser på SAS och hade mycket erfarenhet. Och sen startade han en restaurang i Stockholm ihop med någon textilkonstnärinna. Jag kommer inte ihåg vem. Men det var en sån där lite innekrod och som var lite annorlunda. Så att
han var ett namn.
Butlers kokbok. Ja. Så det finns ju många sådana där kokböcker som man har gemensamt. Men det finns också många som, ja, som folk har som minnen. Jag sitter ju och viftar nu här med en orange bok som heter, som skrivs av Marianne Gillberg. Billiga matboken, en idébok om billig och hälsosam mat. Det borde ju, alltså middag för fem för en femma står det under. Nu är den ju några år gammal. Ja. Jag tänker det finns ett Instagramkonto nu som heter Portionen under tian som är väldigt populär.
Ja,
den här är från 73 då. Och det här, jag ska läsa bara två rader.
Ja.
I förordet, när det gäller drivmedel till vår bil är vi noga med att köpa bensin med rätt oktantal och vad det gäller oljan ser vi till att den har rätt värde och så vidare. Men när det gäller vår egen föda så är många av oss mycket okritiska trots att vi bara har ett liv. Och förordet är då skrivet av Björn Gillberg som var gift med Marianne Gillberg och han är ju känd. Han var ju den som tvättade skjortor i gräddpulver, ja, just i tv. Det.
Ja.
Och som han är ju känd för mycket annat. Men det var ju då när själva den här diskussionen om maten och besprutning av skogarna och allt detta kom igång. Och Marianne Gillberg, hon har då skrivit en bok. Den var helt för mig helt omtumlande. För att hon, då skulle man koka råris.
Mm.
Och så skulle man till det ha bönor. Och då hade man fått liksom de näringsämnen man behövde till ett väldigt lågt pris. Och jag var ju van vid att kokade man råris skulle man ha köttbullar till det.
Mm.
Eller ja.
När kom den boken?
73.
Ja, för att jag fick ju barn 75 och då köpte jag ambitiöst då också en bok som handlade om alternativ barnmat. Det var nog väldigt mycket inne då. Att man skulle ha att det skulle vara obesprutat och
ja.
Det skulle vara, ja jag vet jag stod och pressade ärtor i vitlökspress och ja. Sådär. Så att det var en tid.
Jag tror att det var hon som skrev den. Men åtminstone vet jag att hon skrev en sån alternativ barnmatsbok. Alltså man skulle mosa potatis och banan och ge barnen istället för att köpa sån här burkmat. Ja, och jag kommer faktiskt ihåg att jag var på barnavårdscentralen satt med fingrarna korsade när hon frågade om jag hade börjat ge mina barn sån här burkmat och sa ja då, men jag gjorde aldrig det. De fick ingen välling heller, sån här sempervälling. Och faktiskt så var någon av dem som tackade mig en gång och sa det var nog kanske därför jag inte är allergisk, jag vet inte, men ingen av dem är allergisk.
Men det jag tror för mina barn, jag var också noga med det att det skulle vara äkta varor, så mycket lite barnmat, alltså burkmat. Mm. Och jag tror att då fick de nog en känsla för hur tomater smakar egentligen och inte liksom i den här burkformen. Ja, så att de åt grönsaker.
Ja, precis. Och den där burkarna, om det blev något över så kunde det smaka ju så. Man kunde ju inte äta det själv en gång.
Nej
men, varför har vi det här med kokböcker då? Då kan man ju, alltså den här heter ju faktiskt Idébok om billig och hälsosam mat. Och den gav mig idéer och den har påverkat mig jättemycket. Och ibland tänkte jag så här när jag höll på att rota nu att jag är lite tråkig tror jag i matlagning. Jag utgår mycket från råvaror. Alltså sådana märkvärdiga recept är inte min grej. Och ja, det kanske är för att man började med den boken. Vi påverkas ju.
Ja.
Såklart. Av vad vi läser. Även kokböcker.
Och det som är kul tycker jag det är att om jag nu får ta en sån här, också en klassiker som handlar om husmanskost som Tore Wretman. Du pratade om vem det nu var som var så...
Butler,
ja, som har gjort mycket för svenska köket. Och Tore Wretman var ju en som gjorde väldigt mycket för svenska köket. Han var ju född då början på 1900-talet och utbildade sig i Frankrike och sen kom han till Sverige och tog över teatergrillen och flera restauranger i operabaren och så. Och han blev ju känd för och gjorde väldigt mycket för svensk matlagning. Och gav ut flera böcker. Bland annat så gav
han ut... Och den där fina som har illustrationer av Stig Claesson. Jag har den boken hemma med. Ja. Den är finns någon illustration av Stycka grisen tror jag som är helt underbar.
Ja, den är jättefin. Den kom 1966. Och då läste jag inledningen här. Och jag är väldigt dålig på att läsa inledningar i kokböcker. Man tror man ska göra det. Jag ska börja göra det mycket mer. Mm. Där står det liksom vad de vill med
vad
sin
de
bok.
Vill och vad de tänker.
Ja, och här har han ett långt resonemang om husmanskostens öden och äventyr. Men där han funderar liksom grann vad händer med svensk husmanskost. Den började med att det skulle vara enkelt, enkla råvaror och billigt och så. Men sen blev det ju råvarorna dyrare och sen börjar ju folk inte äta det. Det tar lång tid och folk har inte mycket tid idag att laga mat på det sättet som man ska göra om man ska följa liksom grundrecepten. Och då menar han, då blir det någon generation som kanske inte äter svensk husmanskost och då kommer den ju att dö ut för att man vill ju gärna när man blir äldre äta mat man kommer ihåg, skriver han. Alltså det säger man mycket inom äldrevården, att ge dem mat som de kommer ihåg, när de minns hur det smakar. Så han är lite bekymrad över det, men han har då, så vill man laga mat, husmanskost som man ska göra från grunden om man nu har tid, så alltså ska man läsa Tore Wretmans
svenska... När kommer boken ut?
1966.
Precis.
Ja. Och här kan man då...
Den är ju rätt gammal egentligen.
Ja, den är rätt gammal.
Vi har faktiskt pratat om Stig Claesson. Alltså, det stämmer rätt bra. Det är ingen slump att han har valt Stig Claesson som illustratör. Nej, Stig Claesson stämmer rätt så bra med husmanskost. Ja,
ja precis. det är vad man tror i alla fall. Ja, men visst. Och det här kan man då få ett recept på hur man stuvar bondbönor. Det här som mat som man kanske... Här har vi kokt höns med ris och curry. Till exempel. När åt vi det sist?
Nej.
Det gör man inte längre.
Men det har ju att göra med det där. Det var någon som sa också, någon som födde upp djur som sa till mig att man skulle... Alltså djuren är helt felkonstruerade. Man skulle bara ha bakdelar, tror jag han sa. Alltså,
ja.
Precis. Det är ingen som vill koka fläsklägg längre. Men där har det nog svängt faktiskt.
Ja,
det har svängt.
Ja, och han pratar om hur det svenska husmanskosten har vuxit fram och att alla vet väl nu att kåldolmar till exempel kommer från Turkiet i samband med transaktion där med Karl XII och vad det var. Men vi var ju på krogen. Det kan vi väl avslöja.
Ja, och när de serverade kolpudding som första rätt.
Ja.
Just det. Men jag tycker ju då, om vi nu nämner Wretman och det, så måste vi, för att om du skickar runt en enkät så är det ju så här att Annas kokbok är ju den i vår generation, tror jag, som de flesta. Och jag tog fram min Annas kokbok. Och så fick jag för mig att jag gjorde en äppelkaka efter den. Nej, men hon blev ju väldigt... Hon skrev ju kokböcker om både kryddor och bröd och allt möjligt. Och blev ju väldigt... hon blev väldigt tongivande. Och sen så fortsatte Anna Bergenström, hette hon. Hon skrev i Vi, hon skrev i Damernas Värld, hon skrev i DN. Och hon skrev om både bröd och örtagård och... Hon var bred så och med vackra foton som så småningom då skrevs utav henne eller gjordes av hennes dotter Fanny Bergenström som också har gett ut böcker.
Ja, bland annat den här populära Under valnötsträdet. Den har jag i min hylla och där har jag gjort många recept efter den.
Och då har man ju gått över tycker jag till väldigt mycket bilder.
Ja.
de fina bilder. Och sen så får man ju inte glömma att Anna Bergenström i sin tur, hon var faktiskt dotter till Pernilla Thunberger, som alltså skrev i många år också en bok bland annat som heter Den bästa maten, som kom ut 54. Så att det hände ju mycket då på 50- och 60-talet, och sen de fortsätter med det. Och sen finns det ju en till, och det är ju Hiram, som alla, om man då frågar dem som är lite äldre. Hon skrev i Svenska Dagbladet och gjorde små fina teckningar och kom ut med mycket kortböcker. Så, så Hiram, Anna Bergenström och Pernilla Thunberger, det är ju sån klassiker ihop med Carl Butler då.
Ja, och Tore Wretman. Alltså och det var nog de som var lite tongivande under 50-60-talet i Sverige, tror jag. Ja. Det kanske också.
Och som säkert betydde mycket för oss. Alltså det är ju det där med, man vet ju inte hur, vad man påverkas av egentligen. Men det är ju, väldigt mycket recept tar man ju ur tidningar. Ja. Jag har en liten pärm där med några flottiga recept som man har rivit ur. Ja. Det var ju framförallt tidningen Vi då, som, och även den här julrecept och sånt. Ja. Och de recepten i sin tur kom ju från de här böckerna.
Ja.
Och då har jag en... I arvegod så har jag dels en liten receptbok som min mormor har skrivit. Men sen har jag min mammas mycket noggrant urklipp och även en del skrivna recept. Och den gör mig så full i skratt, för hon lagar aldrig någon mat. Alltså jag tror att hennes matglädje var mycket att sitta och klippa ut och klistra in.
Ja, ja.
Och tänka att det ska jag göra och det ska jag göra. Och det ska jag göra, fiskgratänger. Och här är små kosserier också, så gästerna...
Jag skulle kunna ha tagit med min lilla klippbok som jag hade från, som jag, från 70-talet. Jag klippte ju mycket från tidningar.
Ja.
Och de recepten, jag kan fortfarande titta lite grann i den.
Precis.
Klippboken ibland faktiskt för att se, men det var något gott vi åt där. För man äter ju mat ofta liksom i perioder.
Ja.
Och sen så glömmer man bort och så kommer något nytt och så äter man det och sen så, ja.
Det var det som hände nu när vi höll på med den här kokboks, att man skulle titta i sin hylla. Det var det som hände med mig, att jag upptäckte, ja men det där har jag ju glömt bort och det där borde jag ju göra, det var ju så gott och sådär. Och, men också att jag kan komma på att jag kanske har stannat upp lite, att jag måste ju förnya mig. Den sista kokboken, jag har faktiskt köpt en, och det var systrarna Eisenmans mingelmat. Där har jag lagat en del, och det är väl det mesta, alltså det senaste. Och de gör ju mycket sån här, man, du vet, man tar kallrökt lax och så brer man på någon god röra med Philadelphiaost och rullar ihop och skär den i skivor och sätter en tandpetare i, och sen kan man ha lite mingelmat eller man gör så här crostini eller olika focaccia och quesadella. Alltså
det är mycket det sånt nu för tiden. Och det var där man hamnat mycket.
Och de tror jag, den boken tror jag har gjort en del. Plus all ny sån här mat med nya kryddor. Ja. Alltså, så man inte riktigt vet vad det är.
Men jag fick för mig en gång här att jag skulle laga en bœuf bourguignon som man gjorde i det franska köket. Och då tog jag fram den boken, Det goda franska köket, som är också en klassiker som många har hemma. Det är en tjock...
Fast du har den i pocket, säger jag lite missnöjt.
Jaha.
Jag tycker man ska ha sådana där böcker, stora inbundna.
Ja, men den tar som plats, Sigrid. Jag har ett litet kök, så jag måste ha små böcker. Men i alla fall, och den är ju då skriven av Julia Child, den här amerikanskan som började intressera sig för det franska köket när hon hamnade där med sin man och i Paris. Och hon kunde ju ingenting om mat, men hon blev intresserad. Och sen så blev hon så intresserad så att när hon återvände sen till USA så blev hon väldigt...
Hon blev tv-kock.
Hon var en av de första som lagade mat i tv och betydde väldigt mycket för det amerikanska köket.
Fast, och det säger man, fast att hon egentligen inte alls var tv. Alltså hon var för lång och för stor och för...
Prata lite konst.
Men folk lyssnade på henne. Ja. Hon var engagerad. Och det är väl det handlar om. Alltså man ska brinna lite för... För maten.
Ja,
man ska känna det i boken, att den som har skrivit den brinner för det.
Ja, och det här skriver hon ett förord då. Det är lite kul också, tycker jag, att läsa. För då, det gjorde jag inte när jag gjorde den där bœuf bourguignon. Jag gjorde som det stod i boken. Det var väldigt detaljerat. Och då förstår jag att det är en grej de har. Och för hon har skrivit den här tillsammans med två kockar. En som heter Simon Beck och en som heter Louisette Bertholdt. Och... där hon vill alltså att man lär ut metoderna. Alltså man får till och med en bild på hur man ska hålla en kniv och en visp och sådär. Men hon vill att man ska kunna metoderna ordentligt. Och sen är det jätteviktigt att man gör alla steg. Sen kan man, när man kan allt det här, då kan man frångå receptet. Men jag kunde ju inte det, så jag höll ju på en hel dag där.
Ja, jag vet.
Och bräsera och det sköd och det hackades. Och, ja. Men det blev väldigt gott. Det blev
men hon det. Är ju underbar när hon förklarar hur man ska göra. Alltså hon blev ju en... Det är en film där Meryl Streep spelar henne.
Ja, just det. Ja. Men den... Det... Så att, vill man
då... Men det är en gammal bok.
Det är en gammal bok.
Eller gammal och gammal, vad är det?
Jag ska se när den här jag undrar om kom.
Den är, det är väl...
Ja, den här har säkert kommit i många upplagor. Jag ska se när min kom. Den kom min pocket då.
Men originalet kom väl?
Ja, den kom. Vi ska se här. Det står nog här. Jag tror den kom... Den kom 1961.
Ja, det trodde jag.
Så att den är gammal.
Ja, och det beror ju på. Det var ju då allting hände.
Ja.
På något sätt. Inom en rimlig tidsram så hände ju väldigt mycket. De är lite lika alla de där böckerna tycker jag. Som vi har pratat om. Som kom på 50-60-talet. Alltså det...
Ja, det var väl en ny tid. Man hade börjat få råd att laga mat. Och ja, det kanske var så att råden blev mer och mer råvaror och så efter kriget och så. Så att det växte fram lite nytt folk på att åka ut och resa också. Och det blev lite inflöde av, tror du vet, han bekymrar sig lite grann över snabbmaten som började komma in då på 60-talet och sådär. Så att...
Och så kom det in olika impulser som man inte riktigt kunde hantera. Men i Sverige så tycker jag att... En bok som liksom var en liten vattendelare så, det är väl den här Rosendals trädgårdscafé. Som, och det är också typiskt, den heter ju inte recept från eller matlagning eller så. Det är hon, Monica Ahlberg, och hon skrev den 94. Och den är ju en beskrivning av trädgårdscaféet med stora bilder på blommorna och växthusen. Och framförallt mycket så här kändisbrev från tacksamma kändisar som har varit och ätit olika saker. Och underbara bilder. Och efter den boken kom ut så började vi alla göra morotskaka med sån där vit.
Ja, just det.
Glasyr på då.
Precis.
Och grova bröd och...
Ja, men det är väl många som har färdats ut till Rosendals trädgård på Djurgården i Stockholm efter det.
Ja, så att, precis. Ja. Men det är lite kul vad de heter, böckerna. Mm. Alltså, faktiskt. En del heter ju kokbok, men jag vet inte. Julia Child, den heter kokbok, va?
Det goda franska köket.
Bara det?
Ja, det goda franska köket heter det.
Den här heter ju Rosendal trädgårdscafé, punkt och slut. Det är inte tal om något sådär. Om jag vill säga en sak till innan vi slutar, så sa du, apropå impulser och så, så är det ju så här att när man går in, jag gillar asiatisk mat, och så går man då in i en sån här asiatisk affär, så tittar man på hyllorna och sen går man ut igen, för man vet inte, och så köper man någon burk och så går man hem och smakar på det. Ibland är det bra, ibland inte. Men då har jag hittat henne, Lisa Förare Vindahl, som jag tycker är en fantastisk matskribent som har lite en annan infallsvinkel. Hon har gett ut en bok som heter Ditt nya skafferi. Och hon har såna här matvandringar i Malmö. Man kan anmäla sig. Så går hon tillsammans med folk en guidad tur runt i de här butikerna. Och pekar på olika saker och talar om vad man ska ha det till. Och i den här boken, den inleds med ett jättelångt inledningskapitel. Där hon går igenom alla såna här udda ingredienser. Vad de är och hur man ska använda dem. Och sen när det kommer recepten, då har hon med de här olika ingredienserna. Och så kan man då slå tillbaka och se. Så man kan köpa rätt sak och rätt peppar. Ja, den har jag använt. Det är lite grann som Milja Matboken fick mig att laga hälsosam kost till barnen. Den där har gjort att jag liksom vågat krydda på ett annat sätt. Jag kan ha kanel och sichuanpeppar i köttgrytorna.
Mm. Men vad kul, det här är något som jag skulle behöva ha. Jag har lite såna olika små kort. Tunna böcker och idéer, men man skulle behöva vara lite mer samlat kanske.
Ja. Ja, men de är inte så dumma, de där små korta tunna sakerna. Jag har också såna här häften. Förr fick man ju väldigt fina häften i affären.
Ja.
Milda gav ut fantastiska små receptböcker.
Ja. Precis.
Till exempel.
Men eftersom vi nu gör en podd om litteratur, så skulle vi egentligen ha haft, eller egentligen, det kan vi ha också, jag bara säger det, att det finns ju många litterära böcker som då genererar matrecept. Ja. Och då, men det får vi ta i ett annat avsnitt.
Det där är faktiskt ett tips, det skulle vi göra någon gång. Ja. Alltså samla ihop. Det finns ju också den här Poeternas kokbok har jag. Heter den inte det? Jo, den heter Poeternas kokbok. Och så alltså, jag tänker på här på Öland har vi hon, vad heter hon? Nina Söderlund. Nej,
Södergren.
Jo. Södergren heter hon. Ja. Nina Södergren skrev en fantastisk dikt, den här med grönhögsbröd med löksmör. Mm. Alltså det finns ju mycket mat i litterära texter.
Ja, och det finns ju också de här, till och med Trenter skrev ju jättemycket om mat. Han var ju känd för sina, hur de satte åt
fem sotar. Fem böckerna. Tänk vad mycket marmelad de åt.
Ja, precis. Men det finns en bok om Trenters mat. Det finns om Madame Maigret kokbok, alltså kommissarie Maigret, han gick hem och åt lunch. Alltså det finns jättemycket sånt som vi skulle kunna ta nästa gång.
Ja, men nu får vi sluta. Vi får ta det en annan gång, för nu har tiden runnit ut. Men det som jag ändå, jag vet inte om jag har sagt det någon gång, men jag skulle rekommendera alla att gå och titta i sin bokhylla och sen fundera lite på vad det är för kokböcker man har fäst sig vid och använt och som har betytt något. Alltså det är lite... Det ger väldigt mycket.
Mm. Jag kan tänka mig att många har kokböcker som bara står.
Ja, det är mina står. Bara står den där mingelmaten. Den plockade jag ner nu och läste igår kväll. Jag fick lite idéer. Jag ska göra amerikanska pannkakor nu, tänkte jag.
Ja, trevligt.
Hon gjorde på filmjölk.
Ja. Ja. Ja, så det finns mycket att läsa i de där också. Framförallt om man då faktiskt läser vad kokboksförfattarna vill med sin bok. Då får man ytterligare mer att tänka på.
Mm.
Det ska jag bli bättre på i alla fall.
Mm. Och det viktigaste nästan tycker jag det är att de inspirerar.
Ja.
Eller hur? Visst. Och sen har de, tyvärr är det ju så nu för tiden, om jag ska göra en köttgryta så slår jag ofta på telefonen. Då får jag liksom ungefär...
Man
kan och sen kan jag göra som jag vill. Va? Ja. Och det är lite synd faktiskt.
Ja. Ja, men nu är vi jättehungriga. Så nu ska vi gå och äta lunch. Får vi se vad det blir. Och tackar vi för idag.
Ja.
Hej då.
Hej då.